Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Ja, det är ju inte Anders S. Nilsson, det är Martin Timell som har förmånen att kunna få vikariera för Anders S. Nilsson. Men jag är ju inte ensam här på något sätt, jag har en fantastisk panel. Thomas Järvheden.
Hej!
Välkommen!
Tack, det är första gången någon har sagt mitt namn först, vad glad jag blir.
Ja, men det äras den som äras bör. Ja. Du har nischat in dig lite genom att göra humoristiska sånger som du framför. Det är inte så många ståuppare som gör det.
Nej. Jag kan säga att det var inget så här beräknat, utan det visade sig, jag körde renodlad stand-up i 7 år. Sen kom jag på att eftersom jag älskar musik och älskar humor, så varför inte testa det då? Och sen råkade folk tycka det var så himla kul, så nu har jag gjort det i 10 år till.
Och kommer göra det i 10 år till, tror jag.
Ja, om ingen stoppar mig.
Ja, precis. Vi ska inte göra något. Josefin?
Ja?
Crawford, välkommen.
Tack så mycket.
Hopp. Din bästa egenskap som ståuppare, om du skulle vara det, vad är det?
Jag är faktiskt sjukt rolig. Jag har bara stått upp att en gång.
Aha, vadå?
I mitt liv. Det var på Boulevardteatern i Stockholm. Jag körde hårt. Och då var det bestämt innan att de skulle blinka med en lampa efter 3 minuter. Då var det dags att runda av.
Okej, okay, det gick sådär.
Jag rundade inte av. Jag tyckte det var helt underbart att stå där på scenen och kötta loss om. Jag vet inte allt vad det var mellan himmel och jord. Men det som gjorde att jag inte sen fortsatte var nog att jag var så fruktansvärt nervös innan. Jag sprang på toa hela tiden. Det var fruktansvärt jobbigt innan, men det var jättekul på scen. Så jag kanske gör en comeback en vacker dag.
Henrik, scenmänniska, ståuppare är du inte, utan mentalist.
Ja.
Och förvrider vårt sätt att tänka.
Ja, det hoppas jag på en bra dag.
Ja. Ja. Och sen så är du väldigt klok i den här panelen och kommer med kloka iakttagelser.
Vi får väl se.
Ja, vi får väl se. Snart är det alldeles dags för första dilemmat. Det är Mikaela som har skickat in den här. Hej, jag och min man separerade för drygt 3 år sedan. Sedan dess har vår son vägrat att träffa eller prata med sin pappa. Idag är vår son 19 år gammal och hans pappa ligger på mig om att jag ska arrangera en överraskningsträff dem emellan. Det känns lite tveksamt eftersom vår son är myndig och har rätt att bestämma själv om han vill träffa sin pappa eller inte. Men till pappans försvar så har han aldrig fått en chans att förklara sig. Och ibland tycker jag att vår son är lite väl hård mot honom. Mitt dilemma är alltså, borde jag arrangera en överraskningsträff mellan pappa och vår 19-årige son, trots att min son inte vill träffa sin pappa? Vem vill börja, Henrik?
Partyfråga.
Tack för den.
Ja, det är partyfråga.
Oj. Och här snurrar ju tankarna enormt mycket nu.
Ja, men låt det snurra ett tag så går vi till Thomas.
Nej, men jag hade ett svar, men ta gärna det, Thomas.
Ja, vi tar Thomas först då.
Ja, men jag kände direkt att en överraskning ska gärna vara något positivt.
inte chock.
Nej, precis. Så att jag tycker det spontant nej. Däremot tror jag att hon kan hjälpa sitt ex då. Och faktiskt i förlängningen sin son, tror jag, genom att prata så pass mycket om det här med sonen att han går med på att låta pappan få säga sin version. För jag tycker att det känns inte rättvist att han inte kan få åtminstone ha sagt sin version.
Nej, klokt. Bra. Henrik, nu då?
Ja, jag tänker lite hårdare än Thomas där. Men alltså, att arrangera en överraskningsträff låter ju lite väl hård. I mitt huvud låter det som att hon så här knuffar in sonen på ett café och där sitter pappan och så blir det jättejobbig stämning.
Det låter mer som en gisslandram.
Ja, lite. Men däremot så skulle det kunna vara så att nu inbillar jag mig att sonen bor hemma fortfarande, att sonen kommer hem från jobbet eller från skolan kanske snarare en dag och pappan är där. Därför att han och mamman pratar om någonting. Så att pappan finns i sonens naturliga miljö. Och då blir mötet där, men mamman är också med. Så det inte blir liksom, nu ska ni två prata ut. Utan han kanske bara behöver vänja sig ett tag vid pappas närvaro. Och sen så småningom kan de ta det där samtalet på tu man hand om det behövs.
Josefin?
Ja, nej du, Henrik, där. Nej, jag tycker att det här var en jättedålig idé, såklart. Och sen tycker jag dessutom att det här är någonting som ska ske mellan pappan och sonen, punkt. Mamman ska inte ens ha med det att göra. Jag tycker pappan, det är hans uppgift att se till att de reder ut vad som ska redas ut och får en ny kontakt. Det här med att mamman ska vara med som någon liksom medlare och, eller till och med det här att skapa någon slags fruktansvärd överraskningsfest. Alltså det
var det ingen som sa.
Nej. Alltså det kommer inte gå. Sonen är myndig. Han kommer vända på klacken. Det kommer inte falla väl ut.
Nej, man får ju den känslan också. Men nu har ju pappan dragit in mamman i det här och bett
henne
hjälpa till.
Och det är av feghet skulle jag vilja säga. Jag tycker att han ska sluta med det. Jag tycker att han ska ta tjuren vid hornen alldeles själv. Och det kan han, men man vet inte vad som har hänt dem emellan. Men jag tycker verkligen att de ska bygga ett eget förtroende.
Men vad tycker ni om sonen då? Han är 19, det är ingen liten plutt.
Nej, exakt.
Han mår ju uppenbarligen inte bra om man stänger av på det sättet. Han har ju tagit det här jättehårt, känns det som.
Och men det kan ju vara så att pappan har svikit honom.
Det kan vara så att mamman kanske inte har sagt hela sanningen. Pappan kanske inte har sagt hela sanningen. Det är ju inte så. Nu bara spekulerar jag. Låt säga att det har hänt någonting ganska oschysst där. Någon av föräldrarna kanske har träffat en ny innan det var slut och så vidare. Det berättar man ju inte för barnen. Man säger bara så här, nu ska vi separera. Och han kanske inte har hela bilden. Och nu är det dags för den här pappan. Jag behöver liksom ge honom hela bilden, för att det ska inte förstöra relationen längre. Och jag menar jag att den här mamman kunde åtminstone vara beredd att få öppna nyckeln lite grann och säga, kan inte du bara lyssna en gång på din pappa och åtminstone träffa honom?
Jag tycker det låter också som att pappan faktiskt har försökt ta den här kontakten, men sonen blockar ju. Det är ju därför han har tvungen att dra in mamman, för sonen lägger på luren så fort han ringer.
Jo, men då precis, det är klart att pappan kan prata med mamman och säga, snälla pusha han i rätt riktning, men jag tycker inte hon egentligen ska vara med så mycket. Jag tycker pappan ska vara mer påstridig. Jag tror man måste vara påstridig, och jag tror många föräldrar kanske är lite rädda, och framförallt med ett sånt stort barn när man får nej.
Kan
vi
inte sluta kalla 19-åringen för barn?
Jo, faktiskt.
Det är ju hans barn. Men det är väl det. Man ska ju se det mer som en relation nu mellan två människor. Och då är det viktigt att... Jag tror pappan måste vara påstridig.
Men kan vi enas om...
Kan han skriva ett brev då?
Jag har ett förslag.
Absolut.
Han ska utmana sonen på någonting som han tror att sonen tycker är kul. Så att, jag vet att du inte vill prata med mig än, men nu utmanar jag dig på Stockholm Marathon. Jag betalar anmälningsavgiften. Den som vinner, om du vinner, då behöver du inte prata med mig. Och då kommer sonen anta det.
4,2 mil måste han springa.
Men sen när han har, även fast sonen kommer vinna, så kommer han ändå tycka sen, fan, nu snackar vi om det.
Okej, men någon överraskningsfest, det ska inte förekomma.
Nej.
Tack. Det är från Svea. Som ni förstår så har ju hon mejlat in till oss och till panelen. Och det har hon gjort på dilemma@mixmegapol.se. Och hon heter alltså inte Svea. Hej, skriver Svea. Jag är 21 år gammal och tillsammans med min kille som är 24. Hans tidigare flickvänner har varit väldigt hårda mot honom. Jag vet om att han har varit väldigt hårt styrd i sina tidigare förhållanden, men jag är inte sån. Tidigare så har jag aldrig pratat om hur vi har aldrig pratat om hur vi är mot varandra i vårt förhållande. Nu slängde han ur sig på fyllan att han tycker att jag är förutsägbar och lite tråkig. Han tycker att jag borde ta kontrollen mer i vårt förhållande. Jag uppfattar nästan som att jag skulle vara lite taskig mot honom. Men jag är inte sån och skulle känna mig väldigt obekväm med att gå in i någon slags bestämmande roll. Jag känner att vårt förhållande är bra som det är, men han verkar ju inte hålla med. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag försöka vara mer bestämmande och nästan lite taskig mot min kille, även fast jag känner mig obekväm i det? Och där vill Josefin se förvirrad ut.
Ja, jag blir lite ledsen. Jag känner så här, men va? Här träffar han en tjej som är snäll och schysst. Och så, bara för han är van vid så här småtaskiga tjejer, så ska hon också vara det då, kliva in i den rollen. För det här verkar ju handla om något slags, bara lite allmänt i relationen. Det är inte just i sänghalmen eller någonting sånt, utan...
Generellt lite taskigt.
Ja, alltså det är en märklig önskan. Själv tycker jag inte att hon ska gå emot sin person, utan snarare att han borde vänja sig vid att vara med en schysst tjej, såklart.
Ja, för då blir det på något sätt så här: god morgon älskling, håll käften. Det går ju inte.
Det där älskar man ju.
Håll käften. Gud vad roligt.
Med tjej med skinn på näsan. Mm.
Ja. Det låter som jag säger alltid håll käften. Men,
Thomas, vad säger du?
Jag tänker så här att nu ska jag nästan göra en fexius här och tolka in någonting som inte stod i brevet.
Ja, det är en fexius.
Kan det inte
vad är det här för påhopp? Jag som är så jävla
men jag tycker du gör det bra.
Ja, det är okay.
Men det här är bara en chansning liksom. Kan det vara så att det ligger med att han inte har sagt rakt ut vad han egentligen menar? Hon kanske är lite mjäkig, om man säger så. Ja. Man träffar ibland folk som är så här, ja, men så här, ska vi göra det eller så? Nej, jag vet, men vad tycker du? Jag gör som du vill. Alltså, det kan ju vara rätt jobbigt att ha en relation med en sån människa. Och om hon nu är 21 år, liksom, hon kanske inte har så mycket skinn på näsan ännu. Och då är mitt... Om det nu är så det ligger till, då kanske hon bara kan ta för sig lite mer och inte vara så ursäktande och inte vara rädd att trampa på någon tår, utan bara göra lite som hon vill men fortfarande vara en schysst person. Det kan ju vara, det skulle kunna ligga någonting sånt i botten.
Henrik. Mm.
Det här är så skönt, därför att efter att Thomas har sagt att han har gjort en fexeus, så kan jag nu säga att jag tycker att Thomas är helt ute och cyklar. Nej, men det här är ett klassiskt problem. Jag har minst en, om inte två, vänner. Visserligen kvinnor, men ändå, som bara liksom konstant har haft pojkvänner som är svin. Och så då någon gång så tänker de, men nu ska jag bättra mig, och så träffar de en kille som är trevlig och snäll, och då heter det, han är så jädra tråkig, händer ju ingenting, och så går de tillbaka till svinen igen. För det här handlar inte om Svea, det handlar om Sveas pojkvänns egen självbild. Ja. Vad han längst in jag tror att han är värd.
Ja, men med tanke på att de här tidigare bestämmande flickorna, med tanke på att det är hans ex, så har det inte gått så bra.
Nej, exakt. Och det är säkert de som har dumpat honom, för övrigt. Så att det här, alltså det här enda sättet att lösa det här, det är faktiskt att Sveas pojkvän, han behöver lite terapi här. Det är det handlar om. Han
och vem
behöver...
ska ge honom det?
En elak psykolog.
Med piskor på väggen. Inte Svea ska inte ge honom den. Men däremot så kan det vara så att det, kanske, det här kanske inte kommer att fungera, den här relationen.
Men är det inte ett ganska lätt svar att alltid skicka någon till psykolog?
Nej, men okej. Han kan säkert ta hand om det själv, men min poäng är att i alla fall min erfarenhet är att man brukar inte klara av det, utan vad som händer är att man faller in i det gamla mönstret, att man hittar någon som är jobbig mot en istället.
Alkoholisthustren som gör slut och går vidare till nästa alkoholist.
Ja, jag tror också att det här är, man vill ju att det ska funka, men frågan är om det kommer göra det.
Svea alltså. Får inte känna att det är hennes fel på något sätt.
Svea får absolut inte begå våldtäkt på sin egen personlighet och ändra sig för hans skull.
Nej.
Om hon inte är riktigt mjäkig.
Men är hon riktigt... Nej, jag är faktiskt med dig där. För att är hon riktigt mjäkig och liksom mesig...
Då hade hon inte skrivit in till oss.
Hade hon inte?
Nej, det tror jag inte.
Varför då?
Men hon kanske inte har en självinsikt om det. Det här är bara liksom farfetched.
Nu börjar vi spåra lite.
Okay.
Jag säger så här. Vi enas om att hon inte ska ändra... Svea ska inte ändra sin personlighet.
Nej.
Det är han som ska ändra sig. Ja. Punkt. Det är Felicia som har mejlat in till panelen framförallt, men till hela programmet. Hon vill nämligen ha svar. Hon har mejlat in på dilemma@mixmegapol.se. Hon skriver så här: hej dilemmapanelen, jag började nyligen på ett jobb där jag har träffat en man som jag har kommit bra överens med. Vi bytte nummer, åt middag och hade sex inom loppet av en vecka, och sen har vi dessutom fortsatt att träffas. Förutom att vi jobbar på samma kontor så är han dessutom gift. Han har en chefsposition och är cirka 30 år äldre än mig. Fast det heter en jag, men hon har skrivit det. Han är inte min chef utan chef på en annan avdelning. Jag är 26 år och har en projektanställning. Jag kommer alltså inte jobba kvar så länge till. Det jobbiga är att jag vanligtvis är väldigt emot otrohet, men jag har ingen dåligt samvete för hans fru, vilket jag tycker är konstigt. Jag är singel och gillar att umgås med den här mannen. Vi har mycket att prata om och har fantastisk sex. Jag har bara lite samvetskval. Kan jag fortsätta att träffa den här mannen som hans älskarinna, eller borde jag avsluta det hela för att undvika en framtida katastrof? Undrar Felicia. Vad säger ni? Vem vill börja?
Jag kan väl säga att jag tycker jag får en positiv vibb av det här brevet. Jag tycker att det låter som att hon inte mår så dåligt av att träffa honom. Det låter inte som att hon mår dåligt över att han är gift. Jag tycker att hon kan fortsätta träffa honom helt enkelt. Det ligger ju liksom på... Det är ju han som gör fel här. Det är ju inte hon.
Men i farans riktning ligger väl att hon kanske vill ha mer av honom och att han inte skiljer sig.
Så kan det bli. Men när nu läser jag ju bara in hur du läste upp brevet och känslan jag fick. Och då fick jag en känsla av att hon har någon slags liten gard uppe. Så det låter inte som att hon är tokkär och förälskad och knäckt över att han är gift, utan det låter mer som att vi är jättekul, vi har fantastiska samtal och så har vi bra sex. Okay. Och that's it. Och han är dessutom 30 år äldre. Hon kanske till och med själv någonstans vet att det här är inte mannen i mitt liv, men det här är just här och nu och det är fantastiskt och jag diggar läget.
Okej, Thomas?
Ja, nu tog du de här sista orden ur min mun, kände jag. Det här med att han är 30 år äldre tycker jag, ja, om man lite statistiskt kan säga, det är inte så att det kommer inte bli dem i alla fall, gissningsvis. Men det här hon sa, att för att undvika en framtida katastrof, det känner jag också att det är ju inte hennes katastrof. Jag vet inte vad katastrof, hon kommer inte få sparken, hon har ingen relation som hon är rädd om, så att det är väl han som borde undvika en framtida katastrof, och då är det ju hans ansvar. Sen tycker inte jag om att man har otrohetsaffärer och så vidare, men frågan var ju ställd så för att undvika en framtida katastrof, och då känner jag bara så här, nej, jag ser ingen sån komma.
Jag tittar man lite på brevet, så är det så, jag har bara lite samvetskval och samtidigt vill hon undvika en katastrof. Mm. Jag tror att det är lite mer än samvetskval där, va?
Ja, det är frågan. Ni, både Thomas och Josefin har varit inne på en sak, och det är att hon vet att det här är kort, att det inte kommer vara för evigt. Jag tror det är bland annat därför hon skriver att hon har en projektanställning. Hon vet att hon är därifrån om några månader, max ett halvår. Och det gör också att det här är lättare att hålla liv i. Men hon skriver samtidigt att hon har inget dåligt samvete gentemot frun. För det skrev hon ju, där finns det liksom, nej, inga problem.
Nej.
Så då undrar jag, men vad är då de här samvetskvalen? Eller är det någon så här rent altruistisk anda, så att deras relation när hon är därifrån ska krascha? Är det hon bekymras för? I sådana fall så är det ju väldigt lustigt att vara så godhjärtad och samtidigt vara i den här otrohetsaffären som faktiskt är. Så att just så som det är formulerat, så är det
hora Madonna problematiken lite.
Ja, så att det kanske så att hon bör kanske säga det till honom, att tycker du att det här är schysst mot din fru, och får han väldigt mycket dåligt samvete, så får väl han avsluta det då.
Det är en väldigt sexig grej att säga också när man träffar en älskare. Du, förresten, tycker du att det här är schysst mot din...
Ja, och jag tycker med det tonfallet och också så här under täcket.
Ja, du har risk att hon sabbar, hon spräcker hål på en bubbla. Det är bara en liten...
Ja. Josefin, vad hade du på?
Jo, jag tror bara att en av anledningarna till att det funkar så här bra är just för att han är gift och är 30 år äldre. Och hon har sin projektanställning. Jag tycker det låter som ett drömscenario.
Men
om jag får
ska
säga
hon själv fortsätta? Josefin säger ja, fortsätt.
Ja, det tycker jag.
Bra. Thomas?
Normalt sett skulle jag sagt nej, men nu tänker jag så här, skadan är redan gjord och hon ska snart därifrån, så kanske då kan jag gå på Josefins linje. Håll ut en liten stund till och försvinn därifrån, sen så får det vara ett kärt litet minne.
Henrik?
Ja, nej, men hon är ju uppenbarligen lätt psykopatiskt lag, så det är bara att fortsätta halvåret ut.
Va?
Tack.
Det var taskigt.
Ja. Nej, men lite mindre empati än man kanske alltid har, men jag tycker det låter härligt.
Ja.
Hej, jag var med om en hemsk olycka för några år sedan. Jag förlorade min man och mitt barn i en trafikolycka. Efter att jag har försökt återgå till min normala liv så kände jag att alla gjorde sig till för mig. Kollegor skrattade åt alla mina skämt och kunde aldrig ge mig kritik för någonting och så vidare och så vidare. Jag kände mig särbehandlad och mådde dåligt av det. Min lösning blev att jag flyttade. Sedan ett halvår bor jag i en annan stad och har träffat nya vänner. Jag har mått bra det senaste halvåret, för första gången sedan olyckan. Problemet är att jag ibland blir påmind av mina nya vänner eftersom de inte vet om vad hänt mig. Det kan vara välmenande kommentarer som att den där kroppen kommer du aldrig få kvar om du skaffar barn. De kommentarerna gör väldigt ont i mig eftersom jag har förlorat mitt barn. Det är särskilt två vänner som står mig extra nära som jag skulle vilja berätta för. Men samtidigt är jag rädd för att de ska börja behandla mig som mina gamla vänner, och jag är rädd för att jag känner mig särbehandlad igen. Borde jag berätta för mina närmaste vänner vad jag har varit med om den här hemska olyckan där jag förlorade min familj, trots att risken finns att de börjar behandla mig som ett offer? Huh.
Mm.
Oj, oj, oj.
Det där kändes i hjärtat.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Vem vill börja?
Jag kan börja.
Ja.
Jag tycker faktiskt att jag förstår verkligen oron här. Men jag tycker att hon ska berätta, och jag tror att nyckeln till det ligger i hur hon berättar det. Om hon förklarar att så här är, att det är lika bra att ni vet om det här. Men jag kommer berätta någonting nu på villkor att ni inte särbehandlar mig. Det är därför jag inte har berättat det. Så att hon förklarar att det är det som står på spel här. Och sen också berättar och försöker göra det på ett ganska osentimentalt sätt, om hon orkar att vara liksom ganska, inte kategorisk men hålla sig i alla fall faktuellt, det här är vad som har hänt mig, det här är fruktansvärt jobbigt, jag blir särbehandlad, flyttar från stan, så att ni vet, men och inte göra liksom en stor kom nu ska vi gråta tillsammans och göra den grejen. Nej. Av det, för det kan leda till särbehandlingen nämligen. Nej, exakt. Men om hon klarar det, att berätta det på ett ganska liksom kontrollerat sätt och förklara att det handlar om särbehandlingen, då tycker jag absolut att hon ska göra det.
Josefin?
Ja, jag är inne på samma spår. Alltså, jag förstår problematiken, men jag tror också att det är bra att berätta det vid ett välvalt tillfälle och göra det just så. Och säga det att nu berättar jag det här, men jag vill inte att det ska förändra er relation till mig. Det är jätteviktigt för mig. För att känner jag av det sen, då måste jag flytta från stan en gång till. Och det orkar jag inte. Nej, men alltså det är väldigt... jag tror att det är väldigt... Det kommer bli krångligt för henne i längden att gå runt och bära på det här. Och liksom hålla fasad. Och, nej, jag tror det måste ut.
Okej, Thomas?
Jag måste säga att jag är imponerad av henne att hon har lyckats flytta till ny stad och skaffat nya vänner och verkar vara liksom rätt fine med det och ha fått nya nära vänner. Det skulle jag aldrig kunna göra, tror jag. Jaha, alltså...
Nej, på ett halvår.
Varför
det här med att skaffa
det?
Nya vänner, jag tycker det känns som en jättestor grej. Jag tycker jag har mina gamla vänner, men nu har hon gjort det och det verkar som att de har kommit varandra nära, och då känner jag också att man vill ju ha sina nära vänner och ha en ärlig relation med dem, så jag tycker absolut att hon ska säga det till dem. Och jag funderar också på det här med att hon inte har kunnat ta i den diskussionen med framgång med sina gamla vänner. Det måste ju göra att hon är rädd för att göra det här igen.
Det kanske var för nära inpå.
Ja, precis. Och då tänker jag att hon kanske kan kontakta någon av de gamla igen och se om det kanske kan gå att prata om det här igen, så att hon kan få tillbaka någon från förr också. För att hon har ju kapat allt. Liksom. Och
det var en klok iakttagelse. Det tänkte jag inte ens
på. Ja. Så det är en annan tanke jag hade då, att försöka kontakta med någon från förra också. Men frågan var ju de nya, ja det tycker jag.
Sen har jag tillägg till det, och det är att jag tror att vår kära brevskrivare behöver också vara ödmjuk inför det faktum att hon faktiskt vill ha en särbehandling också. Därför det finns kommentarer och så vidare som inte hon vill höra. Hennes problem är ju nu att hon faktiskt inte alls är särbehandlad. Så att det får hon ju faktiskt ta med sig, att det är ju det hon eftersöker, en viss försiktighet inom vissa områden.
Hon har ju den ryggsäcken hon har.
Ja.
Okej, bra. Inte huttla med det här, utan nej, berätta för kamraterna. Kanske skulle ha mejlat till det här brevet till kamraterna.
Ja,
kanske.
Ja.
Spela in det här på en...
Vi kan bjäffa dem.
Nej, men inte gråta in i det.
Ta det när de är ute och dricker bärs, och så kan de ta det då.
Okej.
Ja, men det tycker jag.
Cider, tror jag.
Veronica har skrivit, och hon har skrivit in på dilemma@mixmegapol.se. Hon skriver så här: förresten, självklart, alla som skickar in får naturligtvis vara anonyma, så det här är inte Veronica. Men hon skriver så här i alla fall: hej, min killes ex-flickvän går i samma klass som jag. Vi känner inte varandra och har inte pratat med varandra. Men jag vet att det finns en video på internet när hon har sex med en annan man. Och jag vet inte om hon vet om det. Jag tycker lite synd om henne om hon går runt ovetande om att det finns en video på henne när hon har sex med en annan man. Problemet är att det kan ju verka väldigt konstigt om det här kommer från mig. Vi har aldrig pratat med varandra, men vi båda vet om varandra eftersom hon har varit ihop med min nuvarande pojkvän. Nu till frågan då. Borde jag berätta för henne att det finns en video på internet där hon har sex med en annan man, Thomas Järveden?
Alltså, det korta svaret är nej. Hon är inne på det där att det blir konstigt om det kommer från henne. Liksom. Om hon överhuvudtaget överväger att låta henne få veta det, då tycker jag att hon ska skicka ett anonymt brev. Och bara säga hej, bara så du vet. Här är en webbadress där man kan se dig. Liksom. Jag tänker inte skvallra vidare, jag vill för din egen skull. Liksom. Men jag känner att det är inte hennes problem.
Det är inte hennes avdelning. Okej, Josefin?
Ja, det där med brevet var ju faktiskt en bra idé i och för sig, tycker jag. Men jag får en känsla av här att hon är orolig för att hennes kille ska se den här filmen på sitt ex och bara, tycker att det är... Och det är det som gör att hon inte vill att den här filmen ska finnas. Jag tolkar in som...
Det var
en
väldigt elak tolkning.
Ja, men jag tolkar in massa saker. Jag vet inte, det är någonting som gör att jag tänker att hon tycker att det är jobbigt att se den här tjejen för att det är hennes pojkväns ex. Och att det finns en sexig film med henne på nätet. Och hon är orolig för att hennes kille ska se den här filmen. Så därför vill hon liksom på något vis att den ska bort.
Okej, okay. Henrik då?
Ja, förlåt, jag är lite desperat. Jag sitter och googlar som en galning här. Jag hittar ingenting.
Vilken jobbig googling.
Nej, men jag håller inte med Thomas. Jag tycker att hon absolut ska berätta det här ganska omedelbart. Just eftersom hon faktiskt har börjat gå i de tankarna så är hon ju inte oberörd av det här, och jag kan tänka mig att hon av ren empati kan känna att shit vilken jobbig situation den här tjejen kan vara i. Men hennes dilemma är ju inte ska jag berätta eller inte, dilemmat är att det kan vara konstigt om det kommer från mig. Ja, men förekom det då genom att bara säga att hej, vi känner inte varandra, men du vet ju, jag är ihop med Thomas som du har varit tillsammans med, och det är konstigt att jag berättar det här, men någon måste berätta det, vet du att. Så att du säger, jag förstår att det är konstigt att det här kommer från mig, men du behöver veta det här.
Du säger att ta upp det, ja. Josefin säger ta upp det, men utifrån helt olika utgångspunkter.
Ja, men hon kommer alltid liksom så här fundera på, borde jag sagt något?
Men vadå, hon kanske vill att filmen ska ligga där.
Den där tjejen, ja men ja. Då får ju hon säga det i sådana fall.
Ja,
men
jag vet det,
jag
har
lagt upp det.
Ja, just det, du vet om att du finns på en sexfilm på internet. Yes, hur många getingar ger du? Jag tycker det är bra.
Ja.
Den sannolikheten är inte så stor.
Jo, det kan det väl vara. Men det är jättemånga som lägger ut sexfilmer på nätet. Mm. Och så säger de, vojne, vad jobbigt. Men egentligen så bara, gud vad sexig är den.
Tänker du på Kim Kardashian? Jag tycker ändå att oavsett, gud vilken jobbig situation för, dels för hon som ska berätta det, men hon har i alla fall valt det själv. Men den här tjejen som dels då kanske eventuellt är ett offer på internet, också ska behöva stå ut med det här jobbiga mötet liksom inom korridoren någonstans. Hej, jag vill bara tala om att, och så ska hon stå där och få liksom brallorna neddragna. Nej, jag tycker att det får ske
anonymt.
Det
behöver inte ske i en korridor.
Anonymt brev, det var ju det bästa.
Nej,
det var faktiskt
bästa. För det kan kännas hotfullt, tänker jag.
Ja, men det är då man kan lägga fram det. Menar, du sa så här, man får förekomma och säga det på ett snällt sätt. Det kan man ju verkligen tänka igenom ett brev. Hej, jag är inte här för att sätta dit dig. Det här är för din skull. Jag är liksom en ja.
Men då blir hon helt paranoid och undrar, vem skrev det där brevet? Vem av alla de här jag möter i den här korridoren?
Hon kan skriva, hej, jag heter Henrik Flexius.
Ja, men om inte lättnaden större för henne, om hon inte vill vara på den här filmen, så måste ju ändå lättnaden vara större med vetskapen än vem som har skrivit brevet.
Jo, men jag tänker att det här, det kan ju också, alltså det här kan ju vara en spirande ny vänskap mellan de här två tjejerna.
Nej, sluta, det är mycket skönare.
Och sen kan de göra en film som, oj.
Nej, men
vi ber om ursäkt redan här och går vidare i programmet.
Herregud.
Ja, nej,
gubbsjukt alltså. Usch, Henrik. Fy.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
El Perdón med Julio Iglesias och Nicky Joe. Jag vet inte, det förra veckan. Vad hette han?
Jam.
Nej, Joe.
Nej, Jam.
Jädra ungar och klackta på datorn. Ja. Jam?
Yes.
Vad är det för namn?
Sylt.
Hej, ja, jag är Nicky Sylt. Ja. Okej. Okay. De som skrattar här åt mig i bakgrunden är panelen. De har ju gått till en mobbing... Hord. Det är Josefin Crawford, det är Thomas Järvheden och Henrik Fexeus. Nu handlar det om någonting som inte är sex, inte internet, utan social inkompetens. Oj. Hur fult är det egentligen att ljuga inför dem man gillar? Lyssna på det här. Robert skriver, hej, jag har sagt upp mig från mitt jobb utan att ha något nytt jobb att gå till. Jag trivdes inte på min gamla arbetsplats och började missköta mitt jobb medan jag letade efter nya jobb. Jag gjorde inga allvarliga misstag, jag blev bara lite lat helt enkelt. Mina chefer upptäckte det och det slutade med att jag sa upp mig. Jag har gått på flera arbetsintervjuer men inte hittat något som passar mig. Jag fyller år snart och hela släkten kommer över då. Just nu är jag hemma mycket och tar det lugnt, och jag har tagit lite pengar från min mormors arv för att betala räkningar och så vidare. Men jag är livrädd för vad min mamma kommer att säga om hon får reda på att jag är arbetslös för att jag har sagt upp mig utan att ha något nytt jobb klart. Om hon dessutom får reda på att jag har tagit mormors arv för att betala räkningarna och leva på, så kommer hon att bli galen. Hon har sagt att mormors pengar ska gå till en kontantinsats när jag ska köpa ett boende. Jag kan verkligen inte berätta för släkten att jag är arbetslös just nu. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag ljuga och säga att jag har fått ett jobb som jag hoppas att få? Lite skamligt tycker han att vara arbetslös. Kanske av egen förskyllan då. Thomas?
Ja, det blev så tyst. Jag tog för mig här.
Ja, bra.
Jag tänkte så här att egentligen... Nu, det låter som att han är ung. Framgick det, eller?
Ja.
Ja.
Han bor ju hemma och mormors pengar
till en kontant. Jag tycker så här, det är ingen skam i att säga upp sig från ett jobb för att man vantrivs. Alltså livet är långt. Det finns alldeles för många som går i gamla fotspår för att man måste och man ska vara det här lutherska liksom. Det är liksom ingen dålig ursäkt att säga till släkten att nej, jag mådde inte bra där. Jag håller på och letar efter ett jobb som jag kommer trivas på. Och just nu, ja... Just nu är jag ju inte världens kaxaste, men visa sig lite sårbar. Jag tycker inte det är något fel på det. Sen behöver inte han säga då att han har tagit av sin mormors arv om det är hemskt.
Men liksom... frågan kommer ju komma upp, tror jag. Jag tror det kommer vara, jaha, hur betalar du räkningarna då? Hur? Och då tycker jag att han ska dra en liten vit lögn, faktiskt.
Jag lever på det avgångsvederlaget jag fick.
Ja, det är lite undansparingar.
Någonting sånt. Inte prata om det där med mormors arv. Även om jag tycker att det är ju hans, han har ju redan, uppenbarligen har han tillgång till de här pengarna, han har redan fått arvet. Men där vill jag säga till honom också att bli inte för bekväm med det här nu bara för att ha de där pengarna, för att rätt vad det är så har du bara fort gjort slut på dem. Utan
det lät liksom, som du talar av egen erfarenhet.
Det gör jag faktiskt inte. Okay. Men jag kan bara tänka mig.
Man att, har ju sett
flygströmmar. Alltså, det vill jag vara i den sista.
Jag bara såhär, man hade ett litet mormors arv som bara låg där och skräpade. Nej, men alltså... Jag bara menar att jag hoppas att han fortsätter att leta jobb, vilket han säkert gör. Men jag tycker i den här situationen så... Det kan bli väldigt jobbigt när man träffar släkt och vänner och så ska man förklara att man är arbetslös. Jaha, vad får du pengar från? Kan man säga att, men som du säger, ett avgångsvederlag eller att man jobbar lite extra någonstans.
Men då undrar jag, Henrik, har han redovisningsplikt för sin släkt?
Nej, självklart inte. Men vad som förbryllar mig här är att jag tror att han är nog helt inne på Thomas linje här. Att det här är inte skam. Problemet är att hans mamma inte verkar vara av den åsikten, och det är ju henne han är rädd för. Det här handlar ju om liksom hur han ska möta sin mamma i det här. Och det finns en generationsskillnad i, jag tänker bara på mina föräldrar som är 40-talister. När jag är uppvuxen med att man går från jobb till jobb. Ibland har man jobb, ibland har man inte jobb. Och så gör man lite olika grejer, för livet är långt, som Thomas sa. Och min pappa, företaget han jobbade på, blev uppköpt. Och så han blev arbetslös för första gången i sitt liv när han var... Vad var han då? Kanske 45 eller någonting.
Var det en skam?
Ja, och då, precis. För då och det var bara för att, du vet, han var chef och chefer avsätts ju liksom. Så och då skulle han söka ett nytt jobb. Och då samlade han familjen och så frågade han oss på fullast allvar om vi skulle tycka mindre om honom nu. Eller respektera honom mindre nu när han var arbetslös. Det var enormt skamligt för honom.
Vad ledsamt.
Ja, fast vad fint att han gjorde så. Ja, men, att han vågade ställa men
det säger,
frågan.
Det säger någonting om hur allvarligt det var också.
Men tyckte ni mindre om honom?
Ja, absolut. Så var det ju. Nej, men så att jag förstår att han har den här problematiken gentemot sin mamma. Och jag tycker att han får nog ta ett djupt andetag och sen bara citera Thomas i allt där, men i ansiktet på sin mamma. Att så här är det. Det är inte konstigt att vara utan jobb ett tag. Det är inte skamligt, inte problem. Faktum är att jag mår mycket bättre av det än jag var på mitt arbete. Jag är i en process nu att söka jobb. Och vad det gäller mormors arvet för övrigt. Han har ju tillgång till pengarna, som Josefin sa. Så att det enda mamma kan ha, hon kan aldrig ha ett krav på de pengarna. Hon kan ha en väldigt god idé om kontantinsatsen. Men det är faktiskt inte ett krav. Det är hans pengar.
Redovisa inte allt för hela släkten, men tala med mamma. Okej. Hej, jag och min man har inte haft sex på 5 år. Vi är 40-årsåldern och har varit ihop i över 20 år. Men vi har inte sex längre. Ingen smek eller hångel, utan max en puss då och då. Ingen av oss har varit otrogen, utan vi har dessutom 2 större barn. Jag känner mig inte älskad, sedd eller bekräftad, och därför blir jag sur. Han tycker att jag är jobbig eftersom jag ofta låter min grinighet gå ut över honom. Jag ser sex som en bekräftelse på att han älskar mig, och just nu känner jag mig väldigt osäker. Vi har ett bra förhållande annars, men sexbristen sätter spöken i mitt huvud. Ibland så får jag för mig att folk vet hur illa vi har. Jag lever dessutom med tanken att män alltid vill ha sex och att det är något fel på mig. Jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag till och med överväga att lämna min man för någon som vill ha sex med mig? Henrik?
Ja, alltså, och det här har pågått i 5 år utan att hon har...
Nej, det har
har
inte pågått i 5 år.
Nej, just det. Men och utan att hon har då förklarat det här för sin man, uppenbarligen. Låter ju otroligt konstigt. Jag har 2 goda vänner, 2 kvinnor som båda har lyckats landa flera stycken totalt asexuella relationer efter varandra. Och, så att jag förstår verkligen det här dilemmat. Men jag förstår inte varför hon inte har pratat med sin man om det.
Fast vadå, framgick det att hon inte har försökt prata med honom om det?
Ja.
Det tycker jag nog att det gjorde, för att han säger att hon är grinig och det ena med det andra. Men
hon kanske försökte första första sex året. Månaderna ja. Liksom, men...
Nej, men så här att i en relation, allting i en relation är kompromiss, men av någon jävla anledning, förlåt, så är det så att sex får inte vara en kompromiss. Det är alltid den som säger nej som ska ha rätt. Och då säger jag, nej, så är det inte. Man måste mötas även där.
Mm, det måste man. Ibland får man ställa upp för kung och fosterland.
Ja, så är det. Ja.
Kroppen ska ha sitt. Mm.
Så är det. Nej, men alltså, de måste ju snacka med varann helt klart och... annars fall så måste hon, tror jag, hämta sitt byte någon annanstans. Ja,
men då har jag en fråga till Thomas. Tror du att två människor som har varit gifta så pass länge som de har varit och inte haft sex på 5 år klarar av det här själva, eller behöver de utomstående hjälp?
Jag tror att de behöver utomstående hjälp. Min första spontana tanke var så att om de har haft det liksom sexualfritt i 5 år här nu, så känner jag, då är det ju nog ingen idé. Det kan inte vara lätt att få igång det där igen. Men sen tänkte jag, vänta nu, 5 år är så länge att det kanske blir som en nystart om de kommer igång igen. Att det blir liksom, att det är som två oskulder som, jag menar,
ja,
det är kanske nästan bättre att förutsättningar för dem än någon som bara har haft det dåligt i ett halvår. För de så här, jädrar vilken grej, det här känns som att vi alla gjort det nästan.
Men jag tänkte också på en annan sak som stod i brevet, att hon lever med föreställningen om att män alltid vill ha sex, och det stämmer ju absolut inte, vill jag säga. Det kan mycket väl vara så att män inte är sugna och så att hon ska ju inte tro att det är henne det är fel på, så att säga. Okay. Däremot så tror jag att de behöver kraftig hjälp, så att säga, om det här ska funka.
Och det finns en annan variabel här också. Det handlar inte bara om sex. För man säger att det är inget hångel, det är inte en puss. Det finns ingen fysisk kontakt i den här relationen. Och det gör mig otroligt orolig. Därför att det är ju det som faktiskt särskiljer. Vad är skillnaden på den relation du har med dina goda vänner som du älskar och din partner? Jo, den fysiska kontakten och sexet. Utan det så är man goda vänner.
Och det vore en sak om de var liksom 90 bast, men nu är de bara, vad var de, 40? Ja, det är ingenting.
Jag tycker att det tyvärr tyder mycket på att de borde ju kanske separera. Ja. Men börja med att försöka parterapi, för det kanske finns någonting i grunden där som ligger under ytan.
Men jag gillar din åsikt där, Thomas. Det här kan vara början på en jättestart.
Det kan det faktiskt.
Åh, vad härligt. Åh, vad härligt.
Vi håller tummarna.
Ja.
Hej, jag och min kille har varit ihop i 4 år. Förra helgen friade han till mig inför hela hans familj. Och jag sa nej. Jag älskar min kille och vill spendera mitt liv med honom. Men jag vill inte gifta mig. Och det har jag sagt till honom. För mig är äktenskapet inget fint. Alla som har gift sig i min familj och släkt har skilt sig till slut. Så när han gick ner på knä inför hela sin familj och släkt, och jag chockad får ur med ett skratt och ett nej tack, då blir det inte så bra stämning på restaurangen. Min kille och hans mamma drar sig därifrån och vi har bråkat om det här sedan dess. Min kille har fått för sig att jag skulle ha ändrat mig och att jag skulle vilja gifta mig med just honom. Han trodde, citat, att mitt gamla snack om äktenskap inte gällde oss. Nu är min kille förkrossad och hans släkt hatar mig. Jag känner att jag inte kan säga mer än vad jag gjort till min kille, men det skulle kanske hjälpa mig om jag förklarar situationen för hans familj. Borde jag förklara för hans familj hur konstigt han har agerat för att försöka få någon ordning på situationen? Thomas.
Jag förstår honom, eller henne snarare, att hon... Det här med att man känner sig en ursäkt skyldig till den exets släkt eller familj. Så där. Därför att man känner ju att nej, men den familjen, den släkten...
Inte, det är inte exet, utan det är nuvarande.
Ja, precis. Men nuvarande då. Men för egen del kan jag känna att jag har upplevt det tidigare fall att man vet att den sidan av familjen får ju all information genom liksom deras dotter eller deras son. Och då känner man så här, men min version, jag skulle vilja faktiskt... åka och knacka på och berätta min version. Det har jag känt. Inte för att det har varit några särskilt hemska hundar begravna. Men jag förstår då hennes känsla. Och jag tycker faktiskt att hon kan göra så. Jag tycker hon kan kontakta i alla fall hans föräldrar eller någonting. Bara säga, jag vill komma på en kopp te och bara snacka lite.
Okej.
Okay. Ja, alltså till att börja med kanske de ska reda ut de två emellan. För nu verkar det ju vara bråkigt och jobbigt och liksom... Ja. Det viktiga är ju deras relation, att hon förklarar för honom varför hon inte vill gifta sig återigen och att hon verkligen vill vara med honom. Sen är ju jag lite av den åsikten att Jag tycker det är lite tråkigt när man har det resonemangen. Nej, men jag tänker inte gifta mig, för att alla som är gifta, de skiljer sig. Ungefär som att det har med det att göra. Jag tycker att man ska ta vara till varje tillfälle för fest.
Och gifta sig.
Ja, det tycker jag.
Men Henrik, är det så viktigt för henne det här med att inte gifta sig? Så kanske hon skulle lyssna mer. Och kanske, som du alltid säger, kompromissa.
Förlova sig bara.
Ja, exakt. Nej, men så här va. Att det låter ju som att det var lite otydlig kommunikation. Om han säger, jag trodde ditt gamla snack om äktenskap inte gällde oss. Det betyder alltså att hon har pratat om hur hon ser på äktenskapet, men inte lyckats få honom att förstå att det gäller även deras relation. Och då förstår jag om han nu är så giftasugen att han har gjort en liten mental kullerbytta bara över det där. Så att de behöver reda upp den här fnurran. Jag tycker att hon behöver prata med mamman, beroende på hur tajt relation de har. Det kanske är jättekonstigt. De kanske inte för den typen av samtal. Vi vet inte längre om de har varit ihop. Men om hon orkar, prata med mamman. Men jag förstår henne. Jag kan absolut... Jag har ingen lust att gifta mig. Jag har varit gift. Det var sådär. Jag har ingen lust att göra det igen. Och jag förstår verkligen henne. Om hon känner att nej, så... Ja.
Jag vill lägga in en protest här.
Okej, okay, gör det.
Min fru, hon ville ju absolut inte gifta sig. Och jag tvingade... Nej, det gjorde jag inte. Men vi hade den diskussionen för länge sedan, för hon trodde inte på äktenskapet heller. Hon sa så här, att hon förstod inte vitsen. Och då sa jag till henne, så här, men det som jag tycker är vitsen med att gifta sig, det är att det är liksom ett... vad säger man? Det är att man förhöjer den här relationen utöver de andra relationerna man har haft. Alla har ju varit ihop med andra och hittat, men det var en samboförhållande, det var en flickvän, pojkvän.
Men
den här ringen, den visar att det här är någonting som är liksom, det är vi som har valt för andra liksom. Och det snacket köpte hon. Sen visst, jag förstår Henrik, om du redan har varit gift och
ja,
så.
Ja, för då funkar inte det längre.
Nej, men man måste ju leva i nuet. Du kan ju vara kär igen.
Kan vi inte sluta det här dilemmat med Thomas Järvhedens lovsång och förklaring till äktenskapet?
Ja, men så blir det en fest också.
Oh, ja, förlåt.
Nej, ska ni tvinga henne att gifta sig nu fast hon inte vill? Bara för att, gud vad taskiga.
Men är det fel skäl till nejet till det?
Ja. Nej, hur kan du? Va?
Ja.
Att inte vilja gifta sig, det är fel skäl till nejet.
Ja, men hon vill inte gifta sig för att alla andra skiljer sig.
Men det kanske inte är det som är det grundläggande skälet. Hon kanske är rädd, hon kanske inte är där. Det spelar ingen roll, det var inte det handlade om.
Sak.
Ni som tyckte om Thomas Järvhedens insats här, jag försökte, jag gjorde vad jag kunde.
Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Programmet är faktiskt slut för den här gången, och jag skulle vilja tacka så hemskt mycket, framförallt panelen Thomas Järveden, Josefin Crawford och Henrik Fexeus. Jag heter Martin Timell och har förmånen att få komma hit imorgon igen med exakt samma panel och svara på frågor som ni har skickat in till dilemma@mixmegapol.se. Imorgon handlar det bland annat om Tage. Tage har en dotter, och den dottern har en kompis, och den kompisen är väldigt intresserad av att eventuellt få peta plocka skruva på Tage. Hur ska han göra? Vi är tillbaka imorgon. Tack för idag.
Tack för idag.
Hej då.